En ensam 10-åring på flykt från Afghanistan. En äldre bondkvinna försvunnen i storstaden Seoul. En pensionär på vandring genom England. Och så en brittisk kriminalkommissarie i småstad. Det är en del av persongalleriet i månadens talbokstips som presenteras av Susanne Mortensen och hennes kollega här först Kerstin Svensson, båda från Malmö stadsbibliotek.
Harold Fry och hans osannolika pilgrimsfärd av Rachel Joyce. Det här är en riktig pärla. Boken handlar om Harold Fry, nybliven pensionär som ger sig ut på en vandring tvärs genom England. Han bor i en liten stad vid engelska sydkusten. En dag får han ett brev från Queenie, en före detta arbetskamrat, där hon berättar att hon är döende i cancer. Hon bor nu i Berwick-upon-Tweed som är Englands nordligaste stad. Först tänker Harold posta ett svarsbrev till henne. Men han går förbi den ena brevlådan efter den andra. Queenie har en gång hjälpt honom med någonting viktigt utan att han egentligen tackat henne för det. Och han får plötsligt för sig att han ska kunna rädda henne och börja helt enkelt att gå. Inte ens särskilt praktiskt klädd och mobilen har han glömt hemma. Ingen karta har han med sig heller. Men han reste mycket i sitt jobb som bryggerirepresentant och tänker ta samma vägar. Äktenskapet med Maureen har stelnat och tystnat. De sover sedan länge i skilda sovrum. Sonen David blev som en främling för honom. Tankarna om alla tillkortakommande med familjen och hans egen trasiga barndom följer honom längs vägarna. Han möter många olika människor på vägen och får ta del av deras berättelser. I efterhand förstår han att det är många som får kämpa för att hålla skenet uppe för att verka normala. Och många är det som bär på olika livshemligheter. Hans vandringsresa genomgår olika stadier, både på ett yttre och inre plan. Hans historia hamnar i pressen tillsammans med en bild på honom. Detta gör att han under en period får en massa medvandrare. Det tröttar ut honom samtidigt som han inte vill säga nej. Efter ett tag är han ensam igen, men då har han också i stort sett tappat motivationen. Hans minnen plågar honom allt mer. Inte nog med att han ställde till det för både frun och sonen. Han har gått genom livet utan att lämna några avtryck. Han betyder ingenting. Det här är författarens debutroman. Rachel Joyce har tidigare skrivit dramatik för både radio och tv. Det finns en pjäs med förlaga till den här romanen. Den skrev hon i samband med att hennes far blev svårt cancersjuk. Det blev ett sätt att hålla honom vid liv. Boken har formen av en saga, vilket understryks av de fina illustrationer och de tänkvärda rubriker som inleder varje kapitel. Ibland balanserar det hela på gränsen till det sentimentala, men humorn och svärtan gör det hela till en läsupplevelse utöver det vanliga. Hur det går på slutet lämnar jag åt dig som läsare att uppleva själv, men jag kan i alla fall avslöja att Harold Fry avverkar 627 engelska miles på 87 dagar.
Döda talar inte av Anne Cleves. Detta är den andra fristående delen i en deckarserie om brott i Northumbria i norra England. Huvudpersonen Vera Stanhope är en medelålders hårt arbetande kriminalkommissarie som aldrig släpper ett fall förrän minsta lilla spår har undersökts i detalj. Semester och kompledighet är inget större nöje för henne. Då sitter hon ensam i sitt hus på heden och äter skräpmat och dricker mer än vad som är nyttigt för hälsan. Hennes läkare är bekymrad över den osunda livsstilen och ordinerar motion. Vera Stanhope tar motvilligt till sig doktorns råd och skriver in sig som medlem i ett träningscenter med pool. Efter en ansträngande simtur i bassängen styr Vera stegen mot bastun. Där inne väntar en obehaglig överraskning. På ena bänkarna ligger en livlös kvinna. Kroppen bär tydliga spår av våld, så det kan inte vara frågan om en naturlig död. Offret visar sig vara en socialsekreterare med koppling till en uppmärksammad mordutredning i trakten några år tidigare. Är detta ren slump eller en viktig ledtråd i sammanhanget? Vera Stanhope beordrar sin trogna assistent Joe Ashworth till platsen och sätter in honom i ärendet. De har ett fint samarbete, även om assistenten ibland tycker att kriminalkommissarien kräver lite för mycket av honom. Joe Ashworth är småbarnspappa och har svårt att lämna sin familj i sticket så fort chefen propsar på hans uppmärksamhet. De bägge poliserna arbetar målmedvetet för att lösa gåtan med den mördade socialsekreteraren. Utredningen går framåt, men det finns många hinder på vägen innan sanningen uppdagas. Vill du läsa en spännande och välskriven psykologisk kriminalroman utan allt för mycket våld? I så fall är detta en bok för dig. Författaren Anne Cleaves är ett känt namn för många svenska deckarläsare. Hon har tidigare haft stora framgångar med en serie om kommissarie Jimmy Perez på Shetlandsöarna. Han är inte lika färgstark som Vera Stanhope, utan här är det istället spänningen och miljöskildringen av den skotska ögruppen som får högt betyg.
Och nu över till ett kammardrama som i stort sett äger rum i en fyrarumslägenhet i centrala Köpenhamn. Boken heter Se på mig och är skriven av den danska författaren Kirsten Hammann. Den yttre handlingen är enkel. 35-årige Julie, anställd på en resebyrå, blir hastigt lämnad av sin sambo. Han tar en timeout och lämnar en post-it-lapp med ta hand om dess skatt på och åker till Goa i Indien. Kvar står Julie med ett krossat hjärta och en alldeles för dyr lägenhet. Vad göra? En väninna till henne föreslår att hon ska hyra ut ett par rum. Efter viss tvekan sätter hon in en annons på nätet. I en annan del av stan bor Sune, också i 35-årsåldern och är missbelåten med sitt liv. Han har gett ut 2 novellsamlingar, fått fin kritik. Nu har han ett tråkigt jobb på en mack och drömmer om att skriva den stora romanen. Ett par slumpartade händelser gör att han beslutar sig för att förverkliga sina drömmar. Han säger upp sig från sitt trista jobb och säljer sin bostadsrätt. Han besvarar Julies annons och får flytta in i hennes lägenhet. Dramat kan börja. Julie försöker hålla skenet uppe inför sin hyresgäst. Hon framställer det som att hon har en fästman och att de ska köpa hus och skaffa barn. Sune har dock på känn att det kanske inte riktigt överensstämmer med verkligheten. I väntan på inspiration börjar han intressera sig allt mer för sin hyresvärdinna. Han börjar spionera på henne med hjälp av diverse tekniska småprylar som han hittar på nätet. När Julie blir konvalescent efter en knäoperation kommer de varandra väldigt nära. Det här får verkligen långtgående konsekvenser. Både Julie och Sune är otroligt könsstereotypa. Hon drömmer om man och barn och är ett offer för sin biologiska tickande klocka. Det viktiga i hennes liv är att vara attraktiv i männens ögon, vilket inte är så lätt när hon sitter hemma i sin lägenhet med chipsat ben och kärlekssorg och ägnar sin tid åt att gråta och tröstäta. Sune å andra sidan är först och främst uppfylld av sina författardrömmar. Hans sexbehov tycks närmast vara omåttligt och han säger aldrig nej till en enstaka förbindelse. Kirsten Hammann är en mästare på att återge både dialog och inre monologer. Som läsare får man ta del av bådas medvetande strömmar och ligger alltså steget före. Utan att avslöja för mycket får jag varna eventuellt känsliga läsare. Det här är en bok som är danskt fräck och frispråkig. Hon skriver nämligen mycket bra om sex. Boken är underhållande i ordets bästa bemärkelse och mycket humoristisk.
I havet finns det krokodiler av Fabio Geda. En 10-årig pojke tvingas lämna sin hemby i Afghanistan. Hans pappa har dödats av talibanerna och nu riskerar han att gå samma öde till mötes. Hans mamma hjälper honom över gränsen till Pakistan, men sen måste hon återvända hem för att ta hand om de yngsta barnen i syskonskaran. Hon ger sin son några goda råd på vägen innan de skiljs åt. Skäl inte. Ta inte till vapen och använd aldrig droger. Med dessa levnadsregler i minnet börjar den ensamme flyktingpojken en flera år lång resa genom olika länder i Asien till Europa. Han färdas över havet i en liten gummibåt. Han sitter gömd i en lastbil. Han vandrar genom bergiga trakter. Han ser andra flyktingars lidande. En del klarar sig medan andra dyker under av ansträngningarna. Han lever hela tiden med rädslan att avslöjas som papperslös immigrant och bli tillbaka skickad till Afghanistan. Han är utelämnad till giriga människosmugglare som utnyttjar hans utsatta position. Men han möter också vänliga främlingar som sträcker ut en hjälpande hand i rätt stund. Resan slutar i Italien där han finner sig till rätta och kan återuppta sin skolgång. Tillvaron känns trygg i det nya hemlandet, men inom honom finns en stor saknad efter mamman och småsyskonen som stannade i den fattiga byn. Hur gick det för dem? Finns det någon chans att familjen kan återuppta kontakten eller rent av återförenas? Romanen har verklighetsbakgrund. Den italienska författaren Fabio Geda träffade den afghanska flyktingpojken och blev så berörd av mötet att han bestämde sig för att skriva en bok om det dramatiska livsödet. Det är jag glad för. I havet finns det krokodiler, en stark läsupplevelse.
En kärlekshandling av Jeffrey Eugenides. Jeffrey Eugenides är en amerikansk författare. Han fick sitt stora genombrott med romanen Middlesex. Den kom ut 2002 och har bland annat belönats med Pulitzerpriset, USAs mest prestigefyllda litteraturpris. En kärlekshandling handlar om tre studenter som står på tröskeln till vuxenvärlden. Vi får följa dem i ungefär ett år på det tidiga 1980-talet, ett omvälvande år i samtligas liv. Huvudpersonen är Madeleine Hanna, flitig litteraturstudent och obotlig romantiker. Hon är det naturliga navet som berättelsen spinner runt, för det här är något av ett triangeldrama. De andra huvudpersonerna är Leonard Bankhead, karismatisk ensamvarg och darwinist, och Mitchell Grammaticus, religiös sökare med dragning åt mysticism. Den senare är närmast besatt av tanken på att Madeline ska bli hans hustru. Madeline har valt Jane Austen som ämne för sitt examensarbete. Hon älskar att läsa klassiska kärleksromaner i stil med Austen och George Eliot och Henry James. Detta gör henne ganska otidsenligt i en tid då dekonstruktivismen och Jacques Derrida är högsta mode. Följaktligen är det också en tid då romanens blotta existens och berättigande ifrågasätts. Förutom att diskutera romanens eventuella död är boken också en diskussion om kärlek och kärlekens villkor. Själv läser hon A Lover's Discourse av Roland Barthes närmast som en manual när hon försöker navigera sitt förhållande med Leonard. Vi får följa Leonard och Mitchell på deras livsresor. Leonard blir psykiskt sjuk och får så småningom diagnosen bipolär. Som läsare får man en ganska ingående beskrivning av vad denna sjukdom kan innebära. Den får stora konsekvenser för både hans och Madelines liv. De kommer också från väldigt olika bakgrund och kämpar verkligen med sitt förhållande. Under tiden gör Mitchell en längre resa. Först åker han till Europa och Paris, som så många amerikaner gör. Han vill också utforska sina grekiska rötter. Dessutom har han en önskan att få göra någonting gott för sina medmänniskor. Därför åker han till Indien och börjar arbeta på ett sjukhem i Calcutta. En bröllopsresa leder också till Europa. Och det är faktiskt en av romanens fördelar att man får följa med på de här olika resorna. Det jag är mindre nöjd med i boken är att Madeline, trots att hon är någon slags huvudperson, blir ganska diffus och skissartad till sin karaktär. Men trots denna invändning tycker jag att det är en lättläst och underhållande bok.
Ta hand om min mor av Kyung Suk Shin. Detta är en roman om en familj i Sydkorea. De gamla föräldrarna tar tåget från den lilla hembyn på landet för att besöka barnen i Seoul. Framme på centralstationen är det dags att byta till tunnelbanan. Pappan banar sig fram genom trängseln och kliver ombord med resväskorna precis innan tunnelbanetåget startar. När han tittar sig omkring kan han inte upptäcka sin fru bland de andra passagerarna. Vad kan ha hänt? Hamnade hon i en annan vagn? Blev hon kvar på perrongen och försöker komma med nästa tåg istället? Kvällen går utan att mamma kommer till släktmiddagen. Maken och barnen orkar inte vänta längre utan ger sig ut för att leta. Detta är början till en lång period av oro och ett ständigt sökande. Ibland dyker det upp spår. Personer i olika stadsdelar i Seoul verkar ha sett den försvunna kvinnan, men vid en närmare granskning leder undersökningarna ingenstans. Det hela är obegripligt. Varför hör inte mamman av sig till sina nära och kära? Är hon sjuk, skadad eller död? Har hon gett sig av frivilligt eller ligger det ett brott bakom försvinnandet? Maken och barnen försöker hantera saknaden och ovissheten så gott det går. De tänker jämt på henne. Vem var hon egentligen? Framväxer en bild av en kvinna som alltid ställde upp för sin familj. De hade ont om pengar, men hon såg till att det fanns mat i huset, att barnen höll sig friska och fick studera. Själv kunde hon varken skriva eller läsa. Vad hade hon för drömmar? Fick hon någon gång chansen att tänka på sitt eget bästa? Hur såg hon på sitt liv? Familjen inser att de har tagit hennes uppoffringar för givna och att de inte visat tillräcklig uppskattning. Nu tänker jag inte avslöja mer av handlingen. Det skulle förstöra nöjet för dig som är intresserad av boken. Ta hand om min mor har blivit en stor succé och översatts till många språk. Jag kan bara instämma i hyllningskören. Det är en välskriven och gripande berättelse av en författare som har gett ut flera böcker. Förhoppningsvis översätts de till svenska.
Det hoppades Susanne Mortensen på Malmö stadsbibliotek. Och de böcker hon och kollegan Kerstin Svensson presenterade var alltså Harold Fry och hans osannolika pilgrimsfärd av Rachel Joyce, Döda talar inte av Anne Cleves, Se på mig av Kirsten Hammann, I havet finns det krokodiler av Fabio Jeda, En kärlekshandling av Jeffrey Eugenides och Ta hand om min mor av Kyung Suk Shin. Alla böckerna finns inlästa i Daisy-format och kan lånas på närmaste bibliotek. Däremot kan vi på Skånes taltidning inte förmedla några talbokslån.